Så god morgon allesammans. Vi ska alldeles strax gå till Efesebrevet, fortsätta vår vers för vers utläggning som vi faktiskt har gjort nu under en tid. Och det är rätt många människor som är förvånade över, liksom man tänker, men hur kan man överhuvudtaget hitta någonting att prata om i Bibeln? Och sen hittar man bara, eller tar bara ett par versar och predikar ett helt budskap om det. Men så är det. Bibeln är oerhört rik. Speciellt när den helige ande får leda. Låt oss bara stilla våra hjärtan kort i bön. Herre, vi tackar dig just nu för att vi får samlas i ditt namn, Jesus. Och tack för den sång som vi hörde, Jesus. Och Herre, vi vill bara sucka både inombords och utombords, därför att vi vet att det ord vi håller i våra händer är inte ett mänskligt ord, det är ditt ord som du har inspirerat och låtit människor skriva. Och det kan förändra, det kan förvandla våra liv om vi ödmjukar oss och tar emot det på rätt sätt. Herre, det är vår bön denna morgon att vi skulle göra det. Herre, vi ber att du välsignar Efesebrevet andra kapitel och verserna 14 till och med 18. Då vi delar de här tankarna bland oss. Och Herre, vi vill börja i första Korinthierbrevet 8, 1-2. Där det står att vi vet ingenting så som vi borde veta det. Vi må ha mänsklig kunskap. Vi må veta saker i denna värld. Och vi kanske till och med vet saker om Bibeln och om den kristna tron. Men vi vet ingenting så som vi borde veta det just i denna stund. Och hur du vill tillämpa det i våra hjärtan och i våra liv. Herre, vi ber att du talar till oss just nu i ditt namn. Amen. I vårt vardagsrum så har vi en mur. Jag vet inte, är det någon annan som har en mur? Någon annan som har en mur i vardagsrummet? Jag fattar inte hur den har hamnat där. Men det är en liten mur med tegelstenar ungefär så här hög. Jag tänkte just på det här liksom att murar, det finns överallt. Ibland när vi har ungdomsmöten så brukar jag säga, kommer ni ihåg när Berlinmuren föll? Och de tittar på mig. Vi var inte födda då. Nähä. Och jag tänkte liksom, men det är ju bara 22 år sedan. Men det var kanske den mest kända muren. En annan mur som är väldigt känd är den kinesiska muren. Den påstås det, jag har inte kollat det här själv, men det påstås att det är den enda saken som man kan se från rymden, eller till och med från månen tror jag. Alltså som man kan se oceanerna, man kan se bergskedjorna, man kan se kontinenterna och så vidare. Men man kan inte se någonting där ute som människan har byggt utom den kinesiska muren. Och det är intressant att se att det som har gjort det här stora intrycket, liksom, där har vi jorden, världen. Och det är en mur. Och murar, det talar ju om någonting som inte förenar, utan som separerar. Och i gamla testamentets tid i Israel så fanns det ett tempel. Och i det templet så fanns det en mur. Och den muren, den skilde vad man kallade för hedningarnas förgård från den heliga platsen som bara Guds folk i gamla testamentets tid, alltså judarna, kunde komma in på. Och det var en separering. Mycket stark gräns där. Och vi vet att templet, det var en byggnad. Gud hade gett instruktioner om att bygga det, ja. Men det var ändå ett människoverk i den bemärkelsen att det var någonting temporärt. Därför att ingenting som finns i denna värld kommer att bestå för evigt. Men däremot så säger Bibeln att i nya förbundets tid så är vi alla troende, oavsett om vi är judar eller hedningar, oavsett vilken bakgrund vi har, etniskt eller vad det nu kan vara. Om vi sätter vår tro på Jesus Kristus, då är vi en del av hans kropp, som också är hans tempel. Och vi har fri tillgång till honom. Men i Gamla testamentets tid så fanns det ett tempel, och det var till för att undervisa folket om Gud. Och där fanns också den allra heligaste platsen, där bara en gång om året överste prästen kunde gå in och med blod från ett offrat djur. Och det var bara en gång om året, och så var det den heliga platsen där judarna kunde komma in, och så var det då hedningarnas förgård där bara hedningarna kunde komma. Det var liksom grader av hur man kunde, så att säga, uppleva Guds närvaro. Därför att Guds närvaro var manifesterad. Men ni vet hur, när Jesus dog på korset, det här förlåten är väldigt intressant, att vårt svenska ord förlåt, att be om ursäkt för någonting, det har kommit av det här skynket, liksom förlåten, att det rämmade, det revs mitt itu. Och det var inte ett, liksom tänk, det var väl bara en gardin som hängde där, vem som helst kunde gått upp och bara slita tag i den där och rich. Det var ett enormt verk. Förmodligen, jag kan inte de exakta siffrorna, men jag vet att någon talade om det, att det var alltså jättehögt, jättebrett, jättetjockt. Man skulle behöva två hästspann som drar åt två olika håll för att slita detta i tu. Så när det gick i tu, eller delades, så var det ingenting som folk sa liksom, ja, det kunde bara liksom hända. Man visste att det var ett verk av Gud. Och tänk er liksom den här allra heligaste platsen, som ingen kunde gå in medan överste prästen en gång om året, och bara då med försoningsoffret. Nu helt plötsligt gapar det helt tomt, öppet. Där är det, liksom ingenting. Därför att ett nytt förbund var nu gällande. Det nya förbundet, där det inte var ett blod som kom av något djur, någonting temporärt, någonting symboliskt, utan Guds eget blod, som det står i Apostlagärningarna 20 och vers 28. Guds eget blod hade blivit utgjutet på Golgata kors, så att alla judar och hedningar nu skulle ha fritt tillträde till det allra heligaste, att kunna umgås med Gud utan några som helst begränsningar. Och i Efesierbrevet, som är ett fantastiskt brev, och vi kan säga det om alla bibelböcker, de fantastiska bibelböcker, det är Guds ord, så vad ska vi säga, men det är så underbart, det är att det har 6 kapitel, och upplägget är att de 3 första kapitlerna, de är doktrinära, eller ska jag säga det handlar om läror, bibelläror, och sen de 3 följande kapitlerna, de är mera, ska jag säga, praktisk tillämpning av det som man har lärt sig. Och vi talade om förra gången, om ni kommer ihåg, hur det fanns en skiljemur som var nedbruten. Det var just den som vi nämnde här. Och det började här redan i vers 11, som vi talade om förra gången. Och hur hedningarna, det vill säga oss, var uteslutna från det här medborgarskapet som fanns i Israel. Man var en medborgare, och det innebar vissa rättigheter. Att som jude så hade jag tillträde till vissa saker som hedningarna inte hade. Profeterna, skrifterna, templet, tabernaklet, prästerskapet, alla de här sakerna. Så att de hade en större kunskap än vad hedningarna hade, helt klart. Och de var på ett sätt närmare Gud, därför att Gud hade gett dem en större uppenbarelse än hedningarna. De hade kunnat komma ända fram, men de kunde inte ta till sig den sista biten, att det behövdes någon som skulle uppfylla lagen i deras ställe. Istället försökte de att uppfylla den i egen kraft och blev stolta över det här och sa liksom att jo visst, vi kan bli rättfärdiga genom laggärningar och på det sättet vinna det eviga livet. Och Gud säger, jag skulle inte tro det. Det behövs någon fullkomlig för att fullborda en fullkomlig lag. Och det kan bara min son Jesus Kristus göra. Någon som är full Gud och full människa i en person. Nämligen Jesus Kristus. Bara han kunde göra det. Så även då de var närmare så var de ändå inte ända framme. Därför att många satte inte sin tro till Messias som skulle komma. Men vi ska läsa från Efesierbrevets andra kapitel och vers 14-18. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendeskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av dem båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendeskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Fantastiska verser. Jag tänkte på det första här. Att vi kan vandra i Guds ofattbara frid. Den här världen må vara progressiv i bemärkelsen att man uppfinner nya saker. Och vi njuter av det lite grann hur människan gör framsteg som vi kan leva med och dra nytta av. Och vi tror liksom att vi ska lösa alla problem och så vidare. Men en sak som människor inte har i den här världen är frid. Och det är intressant att det står att han är vår frid. Det står inte att han liksom undervisar oss om hur vi kan ha frid. Han är vår frid. Det vill säga att jag kan inte ha frid utan honom. Och det är intressant att se det grekiska ordet för frid. Det betyder att göras hel igen. Människan är inte hel. Varför? Jo, därför att i gångna tider så gav Gud människan en vilja att välja. Och människan valde bort Gud och synden kom in i världen och separerade Gud och människan. Och därmed så är vi separerade och vi har inte frid. Det är det som det innebär. Det är inte det naturliga för oss. Det är att vara med Gud. För att vi är skapade av Gud för Gud. Men det kan säga, nej men visst, vi kan lära oss goda principer men inte behöver vi Gud. Nej, vi behöver Gud. Vi måste ha Gud. Det är onaturligt att vara separerad från Gud. Människan försöker att pussla ihop det med sina egna religioner. Vi hittar på någonting, göra lite goda saker, lite ritualer och så vidare. Och så kan vi närma oss Gud på det sättet. Nej, det går inte. Han säger, det finns bara ett sätt att närma sig Gud. Och det är genom Jesus Kristus. Det är genom hans fullbordade verk. Det är genom hans blod. Det är genom det som han har gjort. Det är det enda sättet. Ett fullkomligt offer krävdes. Och människan gillar inte det. Därför att vi är stolta i vår egen natur, i den fallna naturen. Vi säger att jag behöver inget offer. Jag behöver ingen som tar min plats. Jag är god nog att närma mig Gud i min egen kraft. Har ni stött på det någon gång? Hela tiden märker vi det här. Men han säger att Gud är, eller Jesus är vår frid. Han gjorde de två till ett. Han talar om judar och hedningar. Och han rev ner skiljemuren. Det finns ingen skillnad längre. Jo, visst var judarna lite närmare Gud, lite mera kunskap om honom. Men den kunskapen betydde ingenting om de inte satte sin tro på Messias. Så vi kan ha kunskap om Gud, men inte ta till oss honom. Ja, jag vet allt om det här. Ja, okej. men handla då utefter eller utifrån din kunskap. Det är inte kunskapen som frälser oss, det är tron som frälser oss. Vi måste sätta tro på honom. Och han säger här att detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendeskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av dem båda i sig skapa en enda människa och så skapa frid. Så vad hände? Jo, Jesus i sin kropp, vi talar ofta om blodet, kommer ni ihåg vi talade om blodet förra gången, hur blodet försonar oss, förlåter oss. Det tar hand om vad vi har gjort. Vi har syndat. Men kroppen, Jesu kropp, vad han gjorde i sin kropp, det tar hand om inte vad vi har gjort, utan vad vi är. Vi föds nämligen in i den här världen som syndare. Vi blir, många tror liksom att ja, nu blev jag en syndare för att jag syndade. Nej, det är inte det. Jag blir inte en syndare för att jag syndar. Jag är en syndare för att jag är född i den mänskliga rasen. Och därför, jag blir inte rättfärdig för att jag gör goda saker. Jag blir rättfärdig för att jag blir, vadå? Född på nytt. Jag får hans rättfärdighet tillräknad till mig. Det mest fantastiska utbyte som har skett i världshistorien. Vi får ge Jesus Kristus all synd. Han ger oss i utbyte vad? Sin egen rättfärdighet. Bytt kommer aldrig igen. Fantastiskt, evig säkerhet. Vi har bytt ut vår synd mot hans rättfärdighet en gång för alla, i tro. Och han säger, gör det, han uppmuntrar oss. Han säger att jag har tagit hand om det. I min kropp på Golgata så dog jag för mänsklighetens synd. Jag dödade allt detta som gjorde att vi människor var på kollisionskurs med vår skapare. Allt det tog han hand om genom vad som skedde på Golgata kors. Och vi har blivit gjorda, vadå? Hela igen. Vi blir hela. Vi tänker på ordet helad. Vi blir gjorda hela. Det är vad det betyder. Att ha frid. Det är ordet Iren. Alltså flicknamnet Iren. Iren, det kommer när ordet frid. Och sen nästa sak här i verserna 16 och 17. Så kan vi glädjas i hans obegränsade försoning. Så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen, som vi precis nämnde. Och han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Det vill säga, evangeliet har gått till både judar och hedningar. Hade judarna, som aposteln Paulus talar om i Romarbrevet, har de någon fördel? Oh ja, massa fördelar. Därför att de blev givna en massa kunskap om Gud som hedningarna inte hade. En fantastisk fördel att komma närmare, att ha liksom den här. Men han säger, den här kunskapen har ingen betydelse om de inte tror. Och nu säger han att om de tror, de som var nära, det vill säga judarna, och om ni tror, det vill säga ni hedningar som inte var nära, inte hade en gudskunskap, om ni tror båda, så händer någonting mirakulöst, nämligen att ni blir frälsta genom nåd. Och ni kan glädjas tillsammans i den här obegränsade försoningen. Finns ingen mur längre. Det finns inte ens någon förlåt som skiljer oss ifrån att vara i Guds närvaro. Vad är det som hindrar oss som troende överhuvudtaget att vara i Guds närvaro? Jo, det är vår erfarenhetsmässiga synd. Du säger, ja, så där, nu sa du det. Så det handlar om synd i alla fall. Nej, det handlar inte om synd i den bemärkelsen. För all synd som vi har begått, som vi begår just nu, som vi kommer att begå i framtiden, den lades på Kristus i Jesaja 53. En gång för alla, den är borta. Så synden är inte ett problem, men den är ett problem av en annan anledning. Våra befläckade samveten. Samvete. Ni vet det ordet, svenska ordet. Att veta tillsammans med någon. Om jag vet samma sak som Gud, om jag tänker rätt med Gud, då har jag gott samvete. Men om jag gör någonting som är fel, då vet jag inte tillsammans med honom. Jag vet någonting om mig själv, och jag tycker det är rätt, min egen norm och standard för livet. Ja, då är det någonting som gör att jag har ingen frimodighet. Och när vi syndar, då blir vårt samvete befläckat. Och det betyder att vi har ingen frimodighet att göra vad det står i Hebreerbrevet 4, verserna 14-16, att komma frimodigt inför nådens tron som både judar och hedningar har tillgång till. Alla murar är borta, alla hinder är borta, allting som höll oss ifrån Gud är borta. Det finns en ny och levande väg, står det i Hebreerbrevet 9. Ny och levande väg. Och vet ni, det betyder i originalet, eller står i originalet, att det är en nyligen slaktad väg. Det vill säga, Guds lamm, Jesus Kristus, har nyligen blivit slaktad för att vi ska kunna komma in för hans tron frimodigt. Så vad gör vi? Bekänner vår synd. Och när vi bekänner vår synd, då är han vadå? Trofast. Att förlåta oss allt. I ett ögonblick. Ni vet hur det är någon gång när vi syndar. Liksom. Ah, nu gjorde jag det här. Och nu måste jag reda ut det. Och jag tror att jag måste gå tillbaks och gräva. Liksom. Det jag gjorde nu, det kanske berodde på att jag tidigare gjorde det här och det här. Och jag går djupare och djupare i mig själv för att finna svaren. I köttet, det vill säga. Men det är inte dit vi ska gå. Det är till hans tron vi ska gå. Vi ska bekänna. Homologeo. Det betyder att bekänna. Att samtycka med Gud. Att Gud säger någonting. Och jag håller med honom. Det är allt. Jag håller med honom. När heliga ande talar till mig och säger Gud du har rätt. Jag har fel. I det ögonblick, boom. Så är jag fri igen. Mitt samvete är förlåtet. Det är vad blodet åstadkom. Men i kroppen, Jesu kropp, så dödades allt det som var ett hinder från att vara hos Gud. Lagen som är god i sig själv, därför att den reflekterar Guds helighet. Det här är vad Gud förväntar sig i sin helighet. Men det är en förbannelse i den bemärkelsen att den kan aldrig frälsa oss. Ser ni liksom hur den är både god, som aposteln Paulus säger. Lagen är god. Men ändå så är den en förbannelse. Därför att jag kan inte bli frälst genom den. Men när jag förstår att lagens rättfärdiga krav, som Romarbrevet 8:4 talar om. Lagens rättfärdiga krav. För de är rättfärdiga. Det är Gud själv som har ställt de här kraven. Och det är väldigt enkelt. Han säger, lev fullkomligt eller dö. Liksom alla människor säger, jo men jag tror att jag är en tillräckligt god person för att komma till himmelen. Jag tror att jag gör fel, men jag gör tillräckligt mycket gott för att Gud ska vara nöjd med mig. Det tror jag absolut. Jag jobbar på det. Ser ni hur absurt det blir? Om Gud är absolut helig, ger en absolut helig, perfekt lag. Och han säger, varsågoda, försök att leva upp till den. Ingen kan. Alla står där med en tilltäppt mun i Romarbrevet 3, 19 och 20. Och förstår att ingen av oss kan tillfredsställa Gud, kan leva upp till denna lag. Men vem kan det? Jo, Jesus Kristus. Han har gjort det. Han klev in i vårt ställe. Vet ni att Jesus inte bara dog för oss. Så det är liksom en god gärning. Varsågoda. Han dog istället för oss. Han tog vår plats. Jag var på en plats där synden skilde mig från Gud. Och jag var för evigt, nu är vi tillbaks på muren, för evigt separerad från Gud, vare sig jag var jude eller hedning, för evigt separerad från honom. Men på denna plats, eller i denna plats, klev Jesus in. Så är den enda som kan göra det, för jag är Gud själv. Därför kan jag leva ett fullkomligt perfekt liv. Men jag är också den enda som kan göra det, för jag är samtidigt människa. Jag kan vara en representant för den mänskliga rasen. Jag är den andra Adam. Den första Adam genom sin olydnad förde synden in i människorasen. Den andra Adam, Jesus Kristus, han förde rättfärdigheten in i denna värld. Genom vad då? Sitt liv, sin lydnad till faderns plan. Filipper brevet 2, verserna 6-8. Han tömde sig själv på rätten att vara Gud. Eller att uttrycka sina gudomliga attribut, rättare sagt. Han tömde sig själv på den rätten. Och han la till mänskligheten på eller över sin gudomlighet. Och han blev den perfekta gudsmänniskan som försonade oss med Gud en gång för alla. Underbart. Och sen den tredje och sista tanken här för idag, det är att vi kan dra nytta av den här oreserverade tillgången som vi har till Fadern. Vers 18. Till genom honom har vi båda, judar och hedningar, i en och samma ande, tillträde till Fadern. Fantastiskt. En levande Gud, fullkomlig Gud, en allsmäktig Gud som människan har kommit bort ifrån genom sin olydnad, är nu helt plötsligt tillgänglig. Det låter nästan liksom lite kaxigt liksom, att vi säger att ja, vi har tillträde till Gud. Bara sådär. Jag vet inte om ni har sett den här bilden på president Kennedy slutet på 50-talet. Han var ju en ganska ung president och han hade småbarn. Och det finns en bild där han sitter i ovala rummet vid sitt skrivbord. Och vid hans fötter så sitter ett av barnen. och liksom, vem kan komma in i ovala rummet i Vita huset? Så där bara liksom, tjena det! Liksom, där kommer inte in. Garanterat. Men barnet kunde komma in och sitta och leka med hans fötter medan han fattade beslut om landet och hela världen och så vidare. Och jag tycker bara det är en fantastisk bild av det tillträde som vi har till honom som barn. Jag menar, den är liksom, min pappa är liksom USAs president liksom. Han är världens mäktigaste man och här sitter jag liksom och leker vid hans fötter. Det var inte så, det var helt naturligt. Det är min pappa, Abba Fader, står det i Romarbrevet 8. Det säger, ja, vi har kontakt med den allsmäktige guden liksom. Och så vi tänker inte, han är vår far. Fantastiskt, underbart. Vi tänker i de termerna. Dra nytta av detta. Håll inte tillbaks detta. Han har gjort det. Och jag tänker många gånger liksom hur vår fördömelse som ständigt kommer över oss på grund av det förflutna, på grund av felaktiga beslut, på grund av det ena, på grund av det andra. Mörker lägger sig över våra tankar, våra hjärtan, våra själar. Och vi lever i betryck eller förtryck som vi har själva lagt på oss. Men han säger här att vi har tillträde till honom. Och vi förstår det. Om vi förstår blodets verk som har förlåtit oss all synd. Men vi förstår också vad som hände i hans kropp på korset. Det var i den kroppen, den andra Adams kropp, som all synd blev lagd och krossad. Wow! All mänsklighetens synd blev krossad i honom. Det är ganska starka ord. Det är blod och krossad och synd och sådana här saker. Liksom. Och en del säger, men vi ska inte använda det här vokabuläret. Det skrämmer ju folk från deppet. Särskilt om de inte är kristna. Men vet ni vad? Det är upp till den helige ande. Vi ska tala det som ordet säger. Sen får den helige ande göra sitt verk i människors hjärtan. Men Bibeln talar om att det finns ingen försoning utan Jesu blod. Ska vi då inte nämna Jesu blod? Hur går det ihop? Hur kan vi då predika ett försoningens budskap om vi inte nämner grunden för denna försoningen? Eller för denna försoning? Det får inte jag ihop, men okej. Så vi stannar där, vers 18. Men jag tänkte på det här. Murarna är nedrivna. Han är vår frid. Han har gjort oss hela igen. Vi vandrar i den här ofattbara friden som denna värld inte kan förstå. Det talas faktiskt om en frid som finns i den här världen. Men Jesus säger att jag ger er, säger han till lärjungarna, en frid som den här världen inte har och som den här världen inte förstår. Det är bara den friden som kommer genom det Jesus gjorde på korset. Och vi gläds i den här obegränsade försoningen. Vare sig vi är judar som hade en viss kunskap, som hade ett slags tillträde till Gud, temporärt, delvis, eller vi hedningar som inte hade en aning om någonting, bara tillbad vad som helst där ute som råkade sväva förbi. Oavsett vilket det är, vi gläds i den obegränsade försoningen som vi har tillsammans. Vi utgör Kristi kropp tillsammans. Och då drar vi också nytta av den här oreserverade tillgången till Fadern som vi har. Vi rusar till honom. Är det inte underbara tankar att förstå vad Gud har gjort för oss, i oss, genom oss? Fantastiskt, fullbordat verk från Efesierbrevet 2. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig för att vi får komma inför din tron, Jesus, frimodigt. Vi är dina barn. Vi jublar över det faktum. Vi förstår det inte. Och förstår vi ingenting i princip. Men lite grann kan vi förstå. Därför att du har gett oss ditt ord. Du har gett oss din heliga ande. Vi predikar ordet och du upplyser oss. Och då har du upplyst oss om vad det här innebär. Muren är nedriven. Det finns ingenting som skiljer oss från dig längre. Överhuvudtaget. Vi tackar dig för det, Jesus. Tackar dig för det fria tillträdet som vi har. Till din närvaro, till din tro, till din kunskap, till din makt, till ditt skydd. Allt vad du är i din karaktär och din natur, det har vi tillgång till som dina barn. Tackar och prisar dig för det, Jesus. Om du lyssnar på det budskapet på internet och du aldrig har bjudit Jesus in i ditt hjärta, ta en sekund just nu. Och gör Jesus till din Herre och frälsare. Om den helige ande har övertygat dig om synd, rättfärdighet och dom. Att du är frånskild Gud utan Jesus Kristus. Bjud honom in i ditt hjärta. Säg, Herre Jesus, jag tror detta evangelium. Att du dog för mina synder på korset. Och att jag kan få evigt liv genom tro. Om du hör det, om du tror det. Bjud honom in i ditt hjärta. Sök upp en församling. Och börja att lära dig om den Gud som du bjöd in i ditt hjärta och som du tog emot. Herre, vi tackar dig just nu. Att du är en levande Gud. Som har gett oss ett levande ord. Och vi kan ha en levande gemenskap med dig. Vi tackar dig, Jesus. Välsigna oss nu. I ditt namn. Amen.